Det är ju. Men han är själv tydligen väldigt pigg på att anmäla. Ja, grabbar, vad säger ni det? Ska man få uttrycka sig öppet i Sverige idag, eller hur?
Ja,
hur är det ställt med det?
Vi måste ju ha en samhällsdebatt som tar upp de verkligt svåra frågorna och debattera seriöst. Nu har vi alltså haft inte en, till exempel en seriös debatt om massinvandringen under den här perioden som där ägde rum efter andra världskriget. Det kommer vi aldrig att få heller nu om de här politikerna fortsätter styra det här landet. Och även journalisterna i Sverige har ju ett väldigt tungt ansvar för den här bristen på en debatt i Sverige. Och nu efterlyser vi en seriös debatt om alla olika samhällsproblem, framförallt om massinvandringens olika konsekvenser för det svenska samhället.
Mm, jag tycker det är ganska intressant det här att rättens ledamöter är politiskt valda i de lägre instanserna. Det är ganska intressant för folk som kritiserar den politik som förs. Det är ju självklart att rätten direkt blir negativt inställd. Med nämndemän som sitter och är valda på grund av sin politiska åsikt. Det tror jag vi är ganska unika om i Sverige, och jag tycker det är fruktansvärt.
Ja, man undrar nu om Sverige är en demokrati eller inte, när vi inte har någon rejäl yttrandefrihet. Vi måste ju få en verklig yttrandefrihet där folk får säga sin mening och inte att man då tvingas till tystnad och skräms till tystnad också av massmedia och alla olika politiker. Det här vill vi ändra på nu, vi sverigedemokrater.
Och helt klart är det ju att de skjuter in oss på oss nationella grupper. Vi alltså som vill värna om Sverige och svenskarna i första hand. Det är alldeles klart att de har oss som måltavla, att de där ska vi sätta. Men en sak ska de ha väldigt klart för sig. Vi kommer inte att tystna för sådana där domar. Utan vi kommer att säga precis vad vi tycker. Då får de döma oss till fängelse eller vad de vill. Det spelar ingen roll. För vi anser att har man mage att kalla det här för demokrati, då har vi också rätt att yttra oss. För demokrati betyder ju faktiskt folkstyre, men det är ju satt åt sido, som ni vet.
Ja.
Och sen är det också väldigt farligt att lägga locket på när det gäller såna här olika frågor då. Att ju längre som locket ligger på, desto större kommer då explosionen bli en vacker dag när man inte får debattera öppet.
Och Sverige är ju fälld i Europadomstolen många gånger genom såna här övergrepp. Och jag hoppas att Pettersson verkligen går till Europadomstolen. Först och främst överklagar han ju det här målet, och då ska det inte vara en politiskt tillsatt jury. Det är ju klart att de då fäller honom. Det är ju precis som när du har en helt motsatta åsikter i juryn än vad vi har, då blir man ju naturligtvis fälld. Så jag hoppas att Pettersson driver det här så långt som möjligt. Därför att det här är ju ett allvarligt brott mot demokratins spelregler.
Ja, och överhuvudtaget diskutera då det här muslimska inflytandet i Sverige idag, vad det kommer att ha för konsekvenser på det svenska samhället. Det måste man göra under en öppen debatt i Sverige. Och man bygger upp moskéer och allt det här. Det måste man ju få ta och debattera helt öppet.
Absolut, och det är ju så, jag förstår inte riktigt hur de har fått fram kriteriet hets mot folkgrupp. Muslimer är ingen enhetlig folkgrupp. Som Pettersson har sagt i många av sina program så innefattar ju den muslimska religionen alla möjliga nationer från världens alla hörn är ju muslimer, så det är ju ingen enhetlig folkgrupp. Jag förstår inte hur de resonerar där.
Jag tycker det lyser igenom lite på TT:s meddelande, så står det också att han är kritisk mot invandring mot att invandrare överhuvudtaget bor i Sverige, men det är faktiskt den åsikten delar han också med större delen av svenska folket, och det är ju definitivt varken hets mot folkgrupp eller någonting. Det är kritik mot svenska samhället, och det är ju än så länge inte olagligt officiellt.
Jo, men alltså att för det han har sagt, jag var ju på rättegången själv och lyssnade på de band som spelades upp. Det fanns absolut ingenting i de banden som spelades upp inför rättens ledamöter som på något vis var kränkande för någon folkgrupp. Det var ju helt enkelt bara den klara sanningen. Det var alltså en beskrivning om vad som hände med de kvinnor som gifter sig med muslimska män. Att de till exempel kunde bli av med sina barn, att fäderna tog barnen och åkte till muslimska länder och gömde barnen där. Och det har ju till och med TV beskrivit i program. Så jag förstår ingenting. Men det är att de ska till varje pris sätta dit oss. Ingenting annat är det. Ja, då ska vi väl kanske lämna det där. Vi hade en plan att få telefonkontakt med Pettersson, men jag vet inte, jag tror inte det har lyckats. Vi blev lite sen hit i studion, så att vi får se kanske under programmets gång. Sen ska vi ta det har framkommit lite önskemål om att vi skulle ha ett telefonväkteri på den här, för att det var länge sedan vi Sverigedemokrater hade telefonväkteri. Och i så fall tar vi det i sista halvtimmen. För att vi har en del saker här att ta upp först.
Ska vi ta det här? Ja, jag tänkte ju nu tala lite allmänt om framtidsutsikterna för det svenska samhället här. Och i den här tiden nu då, i slutet av maj och i början av juni varje år, så får man ju ofta höra den svenska studentsången sjungas av då som gammal och ung i Sverige. Och då finns det ju en textrad som lyder på följande sätt. Och den ljusnande framtid är vår. Och det här är ju mycket glädjande att höra detta sjungas. Och man önskar ju att det var fallet, att så var fallet, att den ljusnande framtiden är vår, både svensk ungdom och det svenska samhället. Men nu är det ju så tyvärr att så inte är fallet. Istället så tonar mörka moln upp sig vid horisonten och man vågar faktiskt snart inte längre tänka tanken till slut. Vilket fruktansvärt öde som väntar oss svenskar och vårt samhälle. Och jag vågar säga rent ut att det svenska samhället har aldrig varit så hotat som det är idag, inte ens under andra världskriget. Och aldrig har vi haft så många fiender till vårt samhälle, till vårt folk, till vår nation, till vår historia och vår kultur som vi har idag. Och de här finns inom landet, alltså egna svenska landsmän som verkligen vill det här landet illa och vill förgöra det till varje pris. Och vad är då orsaken till att Sverige har hamnat i denna fruktansvärda belägenhet? Jo, det är ju så att någon gång efter det andra världskriget, inte före, under Per Albins tid, utan någon 1940-1950-talet, så gjorde svenska politiker ett mycket ödesdigert vägval för vår nation. Och istället för att välja den lugna, trygga, nationella vägen, så valde man istället den internationalistiska, den farliga vägen. Istället för att lugnt och stillsamt bygga upp det svenska samhället genom en klok reformpolitik och trygga beslut, så har ansvarslösa landsförrädiska politiker bedrivit en huvudlös, ogenomtänkt, oplanerad politik som inte har utvecklat Sverige utan bara har förstört vårt land mer och mer. Och det här kan man se på område efter område idag. Det här vanstyret som har riktat upp. Och naturligtvis främst så är det genom den här vansinniga massinvandringspolitiken. Att folk från jordens alla hörn får strömma in i vårt land och bosätta sig här. Och att Sverige då blir en tummelplats för terrorister och nationaliteter och allt det här som följer dess mål. Och vi har också då till exempel en bostadspolitik som blir allt mer tilltrasslad för varje år. Och även då användandet av våra skattepengar, slöseriet, fullständigt vansinnig u-landshjälp genom SIDAs försorg, uppbyggnad av byråkrati och allt det här. En kriminalitet som har ökat och ökat medan politikerna har suttit med armarna i kors. Och att samtidigt höra den här studentsången då sjungas av svenska ungdomar, hur den ljusnande framtid är vår, det klingar ju väldigt falskt tyvärr. Så framtiden för den svenska ungdomen idag är ju faktiskt väldigt mörk. Och där ser man ju då på hur de engagerar sig politiskt. Väldigt få är ju idag med i politiska ungdomsförbund, politiska partier. De känner en avsmak för politik överhuvudtaget. Och de vet inte längre vad de ska rösta på. Nu börjar många ungdomar vänja sig i det här nya uppkomlingspartiet, Ny Demokrati. Men det är klart att jag förstår den svenska ungdomen som idag inte vill engagera sig politiskt och ta ansvar för det som politikerna har ställt till. En vacker dag ska de ta över det här samhället. Och vad kommer då att finnas kvar av Sverige? Ja, det kommer att vara ett territorium i fullständigt kaos. Och vad vill vi sverigedemokrater då göra för någonting för att vända på den här utvecklingen? Det är för sent. Det är ju sista chansen nu i höst, det här valet.
Ja, det är så sant som det är sagt. Och vi har ju då senast här i veckan fått, för att anknyta till det här, så har vi ju fått nya bevis på nya bevis på hur illa ställt det är med den så kallade moralen och etiken i Sverige. När vi har läkare då som skriver ut falska intyg för att folk ska kunna resa på semester och så vidare. Det tillhör ju sjukdomsbilden, men alla sådana här omoraliska händelser, det kommer vi att få vänja oss med i framtiden. Ska vi ha ett mångkulturellt, internationellt Sverige med en hop hägrande, rotlösa konsumenter, då kommer vi oss få vänja. Vi kommer oss få vänja oss med omoral och slag under bältet. Den gamla svenska traditionerna och de gamla kulturarven kommer inte att räcka till. Utan det kommer inte att finnas ett Sverige att känna igen om inte vi får vända skutan rätt innan de närmaste 10 åren. Så kommer Sverige att vara precis lika oigenkännligt som fullständigt ostyrbart politiskt. Ja. Med alla dessa nationer och grupper.
Och egentligen finns det ju bara en riktig motkraft mot allt det här, och det är ju vi sverigedemokrater som kämpar vad vi allt vad vi kan för att försöka rädda Sverige, rädda vad som räddas kan här nu då. Ja, snart är det väl för sent, det finns inget Sverige kvar helt enkelt.
Men åsiktsmonopolet, alltså Sveriges Radio, Sveriges TV1, TV2, och de tillåter ju oss inte. Vi ringde till exempel i veckan till magasinet Olle Stenholm och sa att vår företrädare för partiet bör få komma till tals, typ som det Bert Karlsson och alla de andra kommer till tals i ett direktsänt. Lägg märke till att jag sa i ett direktsänt program i magasinet. Nej, så tyvärr så var ju det på det viset att all tid var upptagen, så det var inte aktuellt, kanske längre fram. Så är det med demokratin i Sverige. Vi som är ett registrerat riksdagsparti bör ha precis samma möjlighet att få uttala oss och presentera vår politik i magasinet, som är ett program som många människor, många svenskar tittar på. Nej, det förvägras vi. Det är, där ser ni, det är en spegel av hur man beter sig mot oss idag.
Mm. Jag tänkte på det här med läkarintygen. Det tänkte faktiskt ta och citera Expressen här för en gångs skull och läsa ett av de här intygen som är skrivet av doktor Nihad Shaya, tror han heter. Ja, jag läser innantill. Intyg. Pat bor med sin fru och 5 barn. Ibland hos vänner, ibland hos bekanter. Barnen går i skolan och tycker att det är jobbigt att flytta ofta. Pat har nervösa besvär, haft svårt att sova, känner sig spänd. Enligt min mening, han bör ha egen bostad snarast. 1/6/1990, doktor Nihad Shaya.
Mm.
Ja, kommentarer är överflödiga tycker jag.
Det är alltså en svensk läkare som har skrivit det här då?
Ja.
Ja, så alltså, riktigt, så svensk var han väl inte.
Den svenska läkaren Nihad Shaya.
Vi kan väl säga, utav de här 6 läkarna så var det ju 4 utländska läkare. Bara som en liten parentes.
Ja.
Men det är det framtida Sverige vi ska vänja oss vid nu.
Och det är ju de 6 som har kommit fram också. Det är ju faktiskt så att det här är ingenting som är okänt. Utan det är ju fler än de 6 som har blivit misstänkta för det här. Så att det är mycket möjligt att det inte är 6 stycken utan att det är 50 eller 100 läkare som sitter och linar på att skriva ut falska intyg.
Det här är säkert, av en så pass stor kår så är det ju föga troligt att det bara skulle vara 6 stycken. Men
det var ju de som ett tv-program lyckades få fram på en kväll. Ja. Men det visar väl att det borde vara toppen på isberget.
Ja. Det här att man utnyttjar sin tjänsteställning då, väldigt vanligt nu i Sverige, tyvärr alltså idag. Och det var väldigt konstigt det här med att folk blev friska när man sänkte ersättningen vad gäller sjukersättningen.
20% friskare blev de.
Ja, men så fort går det inte med hälsotillfriskningen här i landet. Men det är tydligen så att folk sjukskriver sig fast de är helt friska. Då läkarna skriver ut intyg till folk. Och sen får skattebetalarna betala allt det här i slutändan. Men så fungerar Sverige idag.
Sen så är det en lustig jämförelse där. Det är ju så att, bara för att spegla hur otroligt ineffektiv den svenska byråkratin är. De har ju haft, alltså, Försäkringskassan har ju haft en utredningsgrupp, jag vet inte på hur många personer, som har forskat efter sådana här läkare som fuskar med intyg. De har under många år inte lyckats komma fram med någonting. Sen plötsligt så tar sig en journalist, nu kan man ju diskutera i och för sig tillvägagångssättet, men enkelt in till de här läkarna och filma det här. Så det är ett bevis på vad otroligt ineffektiv den svenska byråkratin är. Där sitter det säkert många tjänstemän och har dragit ut höga löner och inte gjort ett, inte fått fram någonting under alla dessa år.
För att inte ge allt för mycket reklam för tvn så kan vi väl säga också att Sveriges Television, jag tror det är väl 6000 man som arbetar där. En tv-kanal i USA motsvarar, det är 13-18 personer som jobbar med varje kanal i snitt. Här har vi alltså flera tusen. Ja. Så något kon borde väl även de hitta, tycker man. Mm.
Det händer ju ibland att de lyckas.
Ja, visst.
Men det är ju ett exempel på den svenska byråkratin när den har växt ut då. Och man kan ju diskutera om vi ska finansiera all den här byråkratin i framtiden. Vi ska ha råd med allt och vi ska leva av i Sverige överhuvudtaget i framtiden.
Ja, speciellt nu när företagen permitterar, när konjunkturen är i botten och väntas att gå ner. Och sen går då finansministern Allan Larsson ut och säger att han ser alltså ett ljus i tunnelns mörker. Det är ju inte alls på det viset att konjunkturerna svänger bara över, utan det kan ju vara så att vi kan gå mot en lågkonjunktur i ett eller minst två år till. Och hur ska vi då bete oss med alla människor som vi har släpat hit i det här landet? Först och främst så blir ju massor med svenskar arbetslösa. Det är de som drar den här skutan framåt. Sen ska vi försörja då alla invandrare i totalt ansvarslös invandringspolitik som har varit sista tiden. Så det blir roligt att lösa de ekonomiska problemen. Men sen sparas det ju och gnetas på alla gamlingar och alla stackare som blir sjuka eller gör illa sig. Och det krigas om någon krona hit eller dit. Men när det gäller att slösa bort miljarder, då går det bra.
Ja, man såg ju två exempel här i veckan i TV. Först var det en gammal kvinna som låg och grät och de skulle skickas hem från Södersjukhuset då. Det fanns ingen vårdplats till henne då, var alldeles förtvivlad. Och det fanns inga pengar att vårda henne helt enkelt. Och sen var det också ett hem för utvecklingsstörda ungdomar som skulle stängas på grund av att de inte hade någon lokal till dem. Det fanns inga pengar. Och så här behandlas alltså svenska människor. Pengarna räcker inte längre till oss svenskar, utan de har använt då till olika, ja, immigranter från jordens alla hår. Och man undrar hur det här ska sluta egentligen. Ja,
vi tveklöst att det har varit på det viset. Men sen vill vi ju också säga det att alla nedskärningar i alla sociala reformer, det beror ju på att Sverige har åtagit sig att rädda halva jorden, höll jag på att säga. Jag menar, alla nedskärningarna i de sociala reformerna som är gjort, det beror på massinvandringspolitiken. Därför att vi helt enkelt inte har råd. Vad tror ni vi skulle kunna göra med 40-50 miljarder? Inte för att jag försvarar att vi ska ha en sjukförsäkring där folk kan mygla och ta sig undan. Men alltså det beror ju, nedskärningarna beror på massinvandringspolitiken. Det är helt klart.
Mm. Man undrar hur det kommer bli med ett svenskt EG-medlemskap när folk söker sig hit ännu fler. Hur vi kommer få skära ner på våra sociala reformer då?
Mm. Det kan man fråga sig. Nu kanske vi har en lyssnare igen.
Hallå?
Nu har vi inte. Det har vi inte.
Då säger vi telefonnumret.
Ja, så kommer det att hända ännu mer. Till exempel alla araber och alla som finns i Frankrike och England kommer att söka sig till Sverige för att ta del av vår sociala välfärd. Om vi inte kommer, måste börja skära ner ganska drastiskt den dagen när vi blir EG-medlemmar och det blir öppna gränser och allt detta elände.
Då
är det slutet för den svenska välfärdsstaten, svenska välfärdssamhället.
Då avskaffas väl sjukkassan helt och hållet, så slipper vi det problemet.
Ja.
EG-frågan tog vi upp förra sändningen vi hade och debattera de konsekvenserna vi fick av den, och det är ju så att håret reser sig i nacken när man tänker på om vi skulle gå med där och då samtidigt bibehålla den sociala struktur som vi har i landet. Ja. Då kommer ju hela Europa hit och utnyttja den.
Och så fortsätta massinvandring till världen, plus då alla sovjetmedborgare som kommer söka sig till Sverige. Det här är alltså ett mardrömsscenario som tecknar sig i horisonten, och det här måste vi göra någonting åt, men det är för sent. Man blir förtvivlad om man tänker på detta.
Ja, då har vi ett